Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Ibland har jag flyt och hittar rätt person så att det går att snabbt följa upp det vi talat om i det senaste. Och nu i de två tidigare avsnitten med Monica Björn och Lena Rinner så har det ju handlat mycket om att vi många gånger inte får tillgång till den vård vi tycker oss förtjäna eller behöva. Och varför det går så trögt från det att det kommer nya riktlinjer till att ens läkarna känner till dem och framförallt använder sig av dem. Det är faktiskt lite stort för mig att kunna välkomna professor Carl-Johan Sundberg till det här avsnittet. Han är en otroligt upptagen och uppskattad person. Han har engagemang i många projekt och studier, populär föreläsare och författare. Och vi ska också få veta mer om vilka mekanismer i kroppen som bestämmer hur vi påverkas av olika saker. Och bland annat måttlig träning och varför man kan klassa rörelse som ett läkemedel med många effekter. Så ska vi få lite inblick i kroppens sinnrika system med gener och DNA och talang. Så på med lurarna och koncentrera dig nu, för här går det undan och själv har jag fått lyssna på avsnittet ett par gånger för att faktiskt ta in vad Carl-Johan Sundberg säger. När inspelningen gjordes så sitter vi i Biomedicum som är en enorm och supermodern laboratoriebyggnad för medicinsk forskning som ligger i anslutning till Karolinska i Solna. Och det är lite sårlig bakgrunden som jag hoppas du gillar. Jag tycker det ger lite ambians och stämning till skillnad från det som har blivit standard för inspelning, det vill säga min garderob. Så välkommen och lyssna!
Absolut, man kan fundera över om det kan ligga till på olika sätt.
Ja.
Absolut, men det var ingen fråga.
Nej, nu börjar vi då.
Ja.
Carl-Johan Sundberg, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Spännande att ha dig med. Du har Kerstin Brismar bland annat har rekommenderat dig.
Man tackar.
Ja, det är ju goda ord också. Så att, nu blir det spännande att få grotta in sig lite grann i några ämnen som vi faktiskt inte riktigt har pratat om på det sättet. Du har ju en grund i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi. Och du har skrivit en massa populärvetenskapliga böcker, bland annat med Jessica Norrbom och Anders Hansen och figurerar lite här och var. Och du har ju ett pikt anslag, så jag tänker att du är en intressant person för mina lyssnare.
Man får hoppas på det, tack.
Ja, berätta lite mer om vad du vill jobba med här på Karolinska.
Ja, i min forskning så ägnar jag mig framförallt åt fysisk aktivitet och dess konsekvenser kan man säga. Jag försöker också förstå vad det är som händer i kroppen mera basalt, det vill säga hur förstår kroppen för det första? Hur ska vi kunna förstå hur rörelse, fysisk aktivitet ska kunna så att säga, omvandlas till god funktion och bättre hälsa? För så är fallet, va? Rör man sig så fungerar man bättre rent fysiskt och man får en bättre hälsa med lägre risk för olika sjukdomar. Det vet vi. Vår grundfråga då, det är hur förstår kroppen att de här rörelserna och de långa promenaderna eller fyspassen och gympan eller badmintonspelet eller så, styrketräning ska leda till det gör. Kroppen är oerhört intelligent och tolkar det vi gör på olika sätt. Solar man så blir man kanske brunare. Det är för att huden har celler som tar emot UV-strålningen och som tolkar det som solstrålning och tillverkar ett pigment som gör att vi blir något brunare som skyddar oss då mot solen. Så det är en sorts loop. Att kroppen vet att sol är bra, men det är också bra i lagom dos, så att då tillverkas ett pigment så att kroppen, huden i det här fallet, lyssnar. Flyttar man till hög höjd och plötsligt bosätter sig på 3000 meters höjd, ja, då känner njurarna av syrebrist. Och plötsligt gör man fler blodkroppar som en konsekvens. Man får ett högre blodvärde och då kan man orka med syrebristen bättre. Så att det här är bara två exempel på hur kroppen lyssnar. Fysisk aktivitet, då händer det saker både i muskler, hjärta, hjärna och med hormoner och allt möjligt. Där alltså systemet, kroppen, ställer om sig för att klara av den här fysiska aktiviteten bättre nästa gång. Eller om en månad och så. Så att träning leder ju till anpassning. Vi försöker förstå hur generna framförallt då lyssnar på vad är det personen gör. Tränar man höger arm styrketräning i 3 månader blir en starkare biceps här, va? Tränar man vänster arm lättvikt 45 minuter 4 gånger i veckan, då blir det inte starkare men det blir uthålligare. Samma kropp, samma muskel i princip, 2 olika typer av belastningsmönster och det blir helt olika reaktioner. Större starkare och istället uthålligare. Och det här är intressant. Och vad vi försöker förstå då, det är hur de här signalerna som uppstår under själva rörelsen eller aktiviteten, hur de uppfattas och fångas kan vi säga av muskelceller, kärlceller eller för den delen hjärnceller. Så det är några frågor. Men sen gör vi också kliniska studier där vi undersöker betydelsen av fysisk aktivitet inom psykiatrin, diabetes, cancer och sådana tillstånd där alltså man idag är mycket mer offensiv vad gäller betydelsen av fysisk aktivitet.
Men vi tjatar ju om hela tiden i den här podden att man ska röra på sig för risken för en rad sjukdomar minskar. Mm. Och för oss kvinnor som blir mycket mer benägna och utsatta för risken för att få hjärt-kärlsjukdomar till exempel när vi har tappat vårt östrogen, så blir det här väldigt intressant. Men jag tycker ju ändå att det är spännande om vad som händer just på den här cellnivån. Hur ska den förstå vad vi pysslar med?
Det är precis den frågan vi försöker ställa oss hela tiden.
Och är den så svår?
Ja, den är ju svår så tillvida att det här är ganska komplicerat i bemärkelsen att vi har 20 000 gener, en människa. Det är ganska många gener. Och de här generna, det är ju arvsanlag som kodar för olika proteiner, äggviteämnen, som gör saker och ting i kroppen. Så de är the doers of the cell. Alltså kroppens utförare kan man säga, de här proteinerna. Och för att man ska anpassa sig då så måste ju vissa proteiner öka i förekomst. Styrketränar man så måste man få mer muskelmassa, det är en konsekvens. Och då måste man bygga mer sådana proteiner. Hur gör man det då? Ja, då måste man öka förekomsten av de enzymer, andra proteiner, som ser till att de här som bygger upp massan blir fler. Så någonstans så leder styrketräning belastning på muskeln till att vissa gener tolkar det som belastning och då tillverkas faktorer som påverkar gener som bildar enzymer som i sin tur påverkar tillverkningen av andra geners produkter, det vill säga det som gör massan som gör att det blir starkare och större och så. Det låter ju enkelt på ett plan, men det är ganska komplicerat eftersom det här det krävs ju så först och främst träning. Det går inte att liksom lura systemet annat än med doping kan man ju säga. Då kan man ju få ökad muskelmassa med vissa metoder då. Och tar man uthållighetsträning, aerob träning, alltså att man får lite pulshöjande, man svettas kanske och så, då är det ju inte så mycket belastning på muskeln rent mekaniskt sådär, utan då är det väldigt mycket mer genomblödningen ökar i muskulaturen, det blir varmare, det håller på en stund, längre exposition, och då är det helt andra mekanismer som tolkar det här. Exempelvis när blodet flödar genom kärlen som finns då i musklerna, så utsätts väggarna i de små rören för en sorts friktion. Det är som att när vatten strömmar över någonting, då blir det lätt friktion med vattnet mot ytan, så att botten på bassängen eller vad det kan vara för någonting. Och det känner cellerna som är tapetceller i kärlen, sitter runt rörens insida så här. Och då de små molekylerna böjer av mer när blodet flödar fortare och lång tid. Och då skickar de in signaler till tapetcellerna, som jag kallar dem, endotelceller. Då. Och de bildar då till exempel mer kväveoxid, som är en gas, har effekten att den dels vidgar kärlet. Så att när den gasen bildas, när blod strömmar och friktion uppstår, då kommer musklerna som sitter runt det här röret att slappnas av. Och på så sätt släpps blod igenom ännu lättare där och då. Och dessutom påverkar samma gas, när den åker in i blodbanan, blodplättarna här inne. Och blodplättarna är ju små trombocyter. Blodplättar, de är ju till för att plugga igen sårskador. Så får man en sårskada i huden till exempel, så kommer ju de här plättarna plugga till, och sen bildas det ett sort nätverk, och sen läker det här, och så läker såret. Skulle de inte plugga igen, så skulle man blöda. Och under träning då, så bildas NO som minskar blodplättarnas benägenhet att klibba. Så de klibbar inte i onödan, kan man säga, på samma sätt. Och det gör att man bidrar till att sänka risken för blodproppar. Och det är bara några exempel på hur kroppen lyssnar på belastning vid styrketräning, på blodflöde vid uthållighetsträning till exempel. Men det finns många fler mekanismer.
Och det här är ju ganska komplicerade grejer, för du har ju ändå... En besträktad fråga blir ju då det här med epigenetik, som du har pratat väldigt mycket om. Och enkelt uttryckt så säger du att det blir ju lättare att träna en muskel om den har varit tränad förut. Eller är det en sanning eller inte, så att säga? Det är en del av det här. Och vad har vi också för förmågor, och vad har vi för tidigare anlag? Eller du sa att vi har 20 000 gener i oss. Hur ska vi veta att samma recept funkar för alla?
Ja, alltså det kan vi inte fullt ut veta, men man vet från olika studier att om man tar en grupp otränade personer och alla får utföra samma typ av träning, samma dos och så, då svarar en del mer än andra. Så att skulle du och jag till exempel träna, vi säger att vi är lika otränade innan, så tränar vi 3 månader och vi kanske håller på med cykling eller löpning eller någonting, då kanske du skulle öka med 25% i någon sorts mätvärde, till exempel maximal syreupptagningsförmåga eller tid till utmattning eller vad du vill. Och jag kanske skulle öka med 6%, för jag är inte lika begåvad på just den typen av träning möjligen då. Men skulle vi träna styrketräning, så kanske skulle det vara tvärtom. Då skulle jag kanske öka mer än vad du gör, för då har det andra gener som lyssnar på träningen. Eller så skulle vi vara likartade där, det vet vi inte, va? Så att det är olika svarsbenägenhet. Enäggstvillingar som har samma arvsmassa svarar ganska lika på träning, vilket ju indikerar att arbete spelar roll. Så antingen är tvillingparet lättränat, eller så kanske det är svårtränat. Men så har man då sett, så här, finns det folk som inte svarar alls? Frågetecken. Och när man har undersökt det och sett på personer som har svarat dåligt med en typ av träningsmetod, så har man ändrat dosen och mönstret och ser att alla kan svara, tycks det som om. Men man svarar fortfarande olika mycket. Och man kan ju mäta olika saker som en konsekvens av träningen. Antingen kan man mäta prestation, typ hur mycket starkare blir man, eller hur mycket bättre syreupptagningsförmåga får man. Eller så kan man ju titta på blodfettsförbättring eller blodsockerkontroll, alltså att man är bättre på att hålla blodsockret normalt. Eller blodtryck till exempel. Det är några exempel på sådana här variabler som man mäter i primärvården. Man kanske tar blodfettsanalys eller blodsocker eller blodtryck. Och alla de där påverkas av träning. Så att i snitt går de ju, förbättras de ju med ett lägre blodsocker, bättre blodtryck och så vidare. Men olika människor svarar olika bra, så en del får ett formidabelt svar med blodtryckssänkning. Andra kanske inte får något svar alls.
Och är det viktigt att veta vad jag svarar bra på? Eller ska man gå på egen känsla?
Ja, jag tycker nummer ett är att gå på egen känsla. Det man trivs med och gör har en väldig massa effekter, kan man säga. Så att mäter man en sak som fungerar bra, så är det inte säkert att den andra variabeln svarar bra. Så man kanske får en prestationsökning som är stor, men kanske blodtryckssänkningen inte lika stor som hos många andra. Så det kan vara lite olika. Men man har man ser ju att sammantaget så är fysisk aktivitet gagneligt. Så man ska inte stirra sig blind på en variabel, det är olyckligt. Eller viktnedgång för den delen. För människor påverkas ju olika mycket av fysisk aktivitet vad gäller viktnedgång. Men det viktiga är att fysisk aktivitet har en skyddande och värdefull effekt. Även om inte blodtrycket skulle sjunka. Eller om man inte går ner i vikt. Men man kan säga så här. Ett läkemedel som man ger till människor ska ju ha en avsedd effekt. Så det är viktigt att läkemedel har en smal effektfönster så att säga. Och man vill helst ha en måltavla någonstans i kroppen som man ska påverka. Det kan vara en smärtmekanism eller det kan vara någonting annat. Man vill ju inte att det ska ha bieffekter. Fysisk aktivitet har ju kanske 50 olika effekter. Så är den fysiska aktiviteten, vad ska vi kalla det för, enligt rekommendationen så här rimlig. Man behöver inte vara övertränad för det ger ingen extra hälsa på något sätt. Men om man då följer rekommendationen och rör sig regelbundet då, så 150-300 minuter i veckan, hej ho, då får man ju en väldig massa olika effekter. Alla kanske inte svarar lika mycket, men det är så många. Så det är en väldigt smutsigt läkemedel i bemärkelsen. Det ger ju en formidabel bredd av effekter som skiljer sig från läkemedel som ska ge en effekt.
Och det här med epigenetik då? Mm. Varför är det intressant?
Jo, det är så här. En fråga är ju hur regleras genernas aktivitet då? Det vill säga de här generna som finns och som kan tillverka mer eller mindre av någonting som kan göra nytta. De styrs på en väldigt massa olika sätt. Dels är det ju de här signalerna som jag pratade om, mekanisk belastning till exempel vid styrketräning. Det i sig är viktigt. Och sen är det då vid uthållighetsträning så har vi blodflöde, men också massa andra faktorer. Sen är det så att de signalerna som är mera miljömässiga, belastning eller flöde och värme och sånt där, va? De räcker ju inte, utan de måste tala om för några proteiner att hallå, det är något som är ändrat. Och den mekaniska belastningen läses av i musklerna av mekanoreceptorer som det kallas, alltså en sorts spänningsmätare. Och de påverkar sekundärt olika proteiner, igen proteiner, som kan påverka gener i nästa skede. Hur går det till då när generna påverkas? Vi har ju våra kromosomer som det heter, 23 par kromosomer, varav två är könskromosomer, kvinnor har XX vanligtvis då och män har XY. Och då är det så att på de här kromosomerna så finns det ju hundratals eller kanske upp till 1000 gener och så. Många gener på varje kromosom, för det är 23 stycken och 20 000 gener, så i snitt är det typ 800-900 per kromosom i vart fall. Så det är så att varje gen har en sträcka med de här kodmolekylerna som sitter där, som en sorts bokstavskoder kan man säga. Och det är så att den här genen, den kopierar sig inte själv bara i blindo, utan det krävs att det sätts igång ett maskineri. Så man har den här tråden, DNA, som bygger upp kromosomen, som då är genavsnittet. Då är det så att för att den ska kopiera så krävs det att det binds in någonting till arvsmassan en bit därifrån. Som binder till en region som kallas promoter region, det vill säga en sorts främjarregion. Förstår du? Klick, klick. Mm. Så kan det binda molekyler dit. Och de kan då kicka igång kopieringen av den här specifika genen. Exempelvis en gen som står för nybildning av mer muskelmassa. Eller någon gen som hjälper till att bilda nya blodkärl.
Och de här har alla?
Alla människor har allt det här.
Det är bara det att vi är mer eller mindre benägna att trigga dem.
Nu är vi på rätt område. För det är som en dimmerfunktion på en belysning kan man säga. Vi kan ändra hur mycket en sån här gen ska aktiveras. Dimma upp den eller dimma ner den. Och vissa gener är ju avstängda helt i en viss vävnad. Så att tar du hjärnan så har vi ju inte genen för hemoglobin påkopplad. Den är avstängd. Hemoglobin är det ämne som gör blodkropparna röda. Och det ska ju finnas i blodkropparna. Så att i blodkropparna när de tillverkas, då är den genen påslagen som attan. För det ska bildas massor med hemoglobin. För det är det som blodkropparna och de röda ska göra, bära syrgas. Och det gör de genom att hemoglobinet och dess järnjoner binder syrgas. Och då måste man ju tillverka hemoglobin. Men det vore ju inte bra om vi tillverkar hemoglobin i huden eller i hjärnan. För där behövs inte hemoglobin och skulle ställa till skada. Så den genen är avdimmad, helt låst. Och det kan man säga att den kan vara låst med epigenetiska mekanismer. Som helt enkelt är på avsättningsmekanismer. Vi och andra har visat att om man till exempel tränar så påverkar man epigenetiska förhållanden i muskulaturen så att en hel del gener görs mer tillgängliga. För att nu är det träning. Och då ska de här generna som vi behöver för träningsanpassning väckas till liv ännu mer. Och då blir det lättare att kopiera dem.
Och det är aldrig för sent i livet. Man kan börja jobba med det här när som helst.
Ja, det kan man säga. Nu är inte alla åldrar att studera vad gäller epigenetiska mekanismer. Men det torde inte vara någon skillnad mellan åldrarna egentligen.
Och könsskillnader?
Det tror jag inte. Vi har inte sett några.
Nej. Och ni har undersökt både män och kvinnor?
Ja, 12 kvinnor, 12 män var det som vi hade i den studien.
Så
det
och
var
ju... just den studien, hur gick den till?
Ja, vi gjorde ju så att för att kunna ha god kontroll så valde vi att träna bara ett ben under 3 månader och det andra tränade inte. Och då jämförde vi skillnader i det ben som tränades före och efter 3 månader och samtidigt jämförde med andra benen som inte hade tränats alls. De var ju lika före.
Mm.
Men det var skillnad efter kan man säga. Och då har vi ju väldigt mycket hängslen och livrem. Så att på så sätt så hade vi en inbyggd kontroll. Och då hade ju de här benen satt på samma person, gubbevars. Så att det betyder att samma diet, samma grad av stress, sömn och det ena med det andra. Så att det var ju en intern kontroll minst sagt.
Mm.
Som tur har vi 2 ben.
Mm. Och hur stor var skillnaden då på de här 24? Eller jag är mest intresserad av de 12 kvinnorna.
Ja, det var lika hos män och kvinnor. Man kan säga att för det första förbättrades ju samtliga markant i det ben som tränades. Men inte i det ben som icke tränades.
Och vad var det exakt som förbättrades i benet?
Vi tittade på uthållighet.
För jag tänker att allting måste ju ha förbättrats. För ja, du kan ju inte isolera.
Ja, men det här var en experimentell uppställning. För att vi ville studera exakt i väldigt kontrollerat skick. Hur påverkas epigenetik och genaktivitet? Och eftersom det var en liten muskelmassa, det är låret som vi tränade, fick sparka. Enbensspark. Förstår du? Så det var ju ganska isolerat. Och syftet var att bara få den här muskeln som vi sen tog muskelprover ifrån. Och därför så, vi har ju andra studier som tittar mycket mer på helhetseffekter. Inom psykiatrin till exempel så tittar vi på betydelsen av aktivitet för både hur man mår. Och också hur olika kroppsliga hälsomått förändras.
Nej, men då förstår jag. För att även om man bara tränade ett ben så måste ju vissa allmänna funktioner ha förbättrats.
Jo, det är fullt sannolikt då. På någon nivå, men inte lika mycket som man skulle ha båda tror jag. För att det skulle vara mer muskelmassa och så. Så att, och det intressanta är att tränar man högerbenet så är det framförallt vänsterhjärnan man använder. Och tränar man vänsterbenet så är det framförallt högerhjärnhalva man använder. Så att det skulle vara ganska intressant det nu lyfter upp, så att bra tips. Att egentligen titta på enbensträning för att se om påverkan på hjärnhalvorna skulle skilja sig åt. Det är ett ganska elegant sätt egentligen.
Ja, man som tänker du, så här att om jag är mer kognitivt begåvad eller jag är mer artistiskt begåvad eller hur man nu.
Ja, det är superintressant. Mm. Så du kläckte en bra forskningsfråga.
Ja, bra.
Du kanske vill doktorera.
Nej, det tror jag inte. Eller ja, varför inte i och för sig.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, jag vill att vi ska ta den här kunskapen som du precis har delat med oss och applicera den på oss kvinnor, klimakteriet, östrogenet som sjunker.
Mm. Då kan man säga att, som sagt, du har sagt inledningsvis att träning är bra för alla åldrar, och det gör att det låter lite utsmetat. Men skulle jag säga några perioder i livet när fysisk aktivitet är särskilt viktigt, ja, då är det när både män och kvinnor, och inte minst kvinnor då, kommer upp över 40 och 50 och sådär, och 60 års åldern. Därför att det händer saker i kroppen, det är helt uppenbart, och menopaus i sig har ju väldigt specifika och mångfacetterade följder. Och man behöver tänka betydligt mer på sin fysiska och mentala hälsa när man uppnår den åldern. Det gäller män också, kan man lägga till, även om du nu vill prata om kvinnor. Så jag tror att man skulle säga att när man ska investera i sin träning är väl alltid, men måste man välja, vilket man inte behöver, men om man nu gör det, då är det särskilt viktigt. Varför det då? Jo, därför att kroppen påverkas ju på ett antal sätt, både med ålder i stort och särskilt när det händer, när kommer en fas som menopausen, som under ett antal år då förändrar de hormonella betingelserna och mycket av hur man känner sig, fungerar och så vidare. Så att, och en aspekt som är fysisk då, det är väldigt mycket att man tappar muskelmassa. Och det är viktigt att ha muskelmassa med sig in i alla åldrar, men inte minst när man blir äldre. Därför att har man en för låg muskelmassa så kommer man att få en lång rad följdeffekter. Och det är visat att låg muskelmassa är ju förenat med risker, kan man säga. Så risken för förtida död är större hos människor som har låg muskelmassa. Och muskelmassan i sig är väldigt mycket en reglerare. Det är jättemycket vävnad vi har i kroppen som är muskler. Det är ju kanske 40-45% av en kroppsvikt är muskulatur. Och den rör oss inte bara, för det är det viktiga, att den rör oss. Så vi kan både prata så här, vi kan ha mimik och vi kan vifta med armar och ben och promenera och klättra och kul liksom. Men den är också en viktig metabolregulator, som man säger. Alltså den tar hand om väldigt mycket av socker, alltså glukos i blodet och blodfetter. Så det är en sorts dammsugarfunktion, kan man nästan uttrycka det som. Så att blodbilden blir bättre av att det finns mer muskulatur. Så risken för diabetes exempelvis är ju högre hos människor som har låg muskelmassa. Det är i sig intressant. Så tränar man upp muskelmassan så får man bättre möjlighet att omhänderta blodsockertoppar. Och dessutom så finns det ett annat ämne som går upp i förekomst som heter lipoproteinlipas, som är ett enzym som sitter på blodkärlens insida, de här rören. Och det liksom tar upp och klyver blodfetter så man får in dem i muskulaturen. Så på så sätt suger de in. Och sen finns det då i muskelcellernas membran glukostransportörer, alltså sockertransportörsproteiner. Och de blir fler om man rör sig och har större muskelmassa. Så att summa summarum så är muskelmassa någonting som jag skulle vilja fokusera på för inte minst kvinnor i menopausålder och därefter. Därför att det är inte bra att vara svag, det kan man säga, rent hälsomässigt. Sen bortsett från allt det här fysiska som vi pratar om mycket nu, så är det så att fysisk aktivitet har ju en stor betydelse för välbefinnande. Så när jag brukar rangordna olika effekter av fysisk aktivitet, så är det så att jag börjar med livskvalitet och välbefinnande. Mm. Och sen säger jag så här, här kan vi stanna, säger jag. För det räcker väl, liksom. Man mår bättre här och nu. Sen har det ju effekter på kognition. Och det är också intressant naturligtvis att man ser ganska starka samband mellan fysisk aktivitet och påverkan på vårt sätt att fungera intellektuellt eller minnesmässigt och så. Och fysisk aktivitet lyfts ju upp som en väldigt viktig faktor för att förebygga fördröja demensutveckling. Så jag skulle säga att bortsett från allt det här kroppsliga så finns det väldigt mycket som har effekter på hjärnan. Hur vi mår, hur vi fungerar och så.
Mm. Om man nu inte känner sig tillräckligt peppad av det här så,
ja.
Så får man fortsätta läsa på. Vi ska avsluta lite grann och prata om det här med vårdens system. Du är ju väldigt engagerad i det, och vi får ju regelbundet tyvärr alla vi som är engagerade i den här klimakteriefrågan så får vi ju, det är ju uppenbart att många kvinnor möter läkare i primärvården eller till och med gynekologer som helt enkelt inte är uppdaterade på riktlinjer och aktuell forskning. Och det skapar ju en massa onödigt lidande och frustration och extra kostnader och så vidare. Och då tänker jag så här, du som är engagerad i de här systemen, det finns ju massa otaliga liksom, exempel på att man inte får hjälp för sina symptom och klimakteriebesvär och sådär. Vad är det här egentligen? Vad är problemet?
Ja, det är en stor fråga. Vad är singularis? Det kanske finns fler problem.
Ja, precis.
Så jag tror att det är en kombination av dels okunskap, och det borde ju inte vara så stor okunskap bland...
Okunskap hos vårdgivaren.
Ja, kanske när det gäller det vi pratar om här idag, nämligen levnadsvanor, så tror jag inte att det kunskapen är tillräckligt stor. Och intresset kanske inte har varit heller det största. Och våra läkarutbildningar har ju inte i hög tillräcklig utsträckning fokuserat på andra aspekter än de klassiska medicinska, nämligen läkemedel eller kirurgi. Så att just komma in med andra typer av råd och dåd är ju väsentligt, eftersom det har ofta betydligt större effekt än tillgängliga andra behandlingsmetoder, åtminstone komplementärt kan förbättra situationen. Så jag skulle säga kompetens är en fråga. Och vi har ju infört på KI läkarutbildning till exempel betydligt mer kring levnadsvanor än man backar 15-20 år. Fortfarande är det jättelite, och Universitetskanslerämbetet gjorde ju en genomlysning av alla läkarprogram i landet och för 5 år sedan. Och slutsatsen var ju att det var ju på tok för lite och inte tillräckligt fokus på att lyfta upp preventiva komponenter som kan förebygga problem, utan väldigt mycket fixare när det är så att säga faktum. Och inte ens då så kanske man kan de här sekundärpreventiva komponenterna, vad man kan tänka sig göra. Så jag tror kompetens är en fråga. Men sen är det säkert också så att din klimakteriepodd till exempel och andra mediala satsningar ökar, tror jag, vetskapen, medvetandegraden hos både sjukvårdsprofessionerna, hos i det här fallet och kvinnor i stort. Så jag tror att det är vetskapsaspekter. Men sen kan det också vara attitydfrågor. Det är svårt för mig att veta exakt hur det ligger till. Ett problem med sånt som inte är läkemedel, det är ju att själva modellen för hur det ska införas på olika sätt i sjukvården, om det handlar om till exempel fysisk aktivitet och stödja människor i beteendeförändring, att där är det inte lika välutvecklat. För läkemedelsfunktionen har sin egen process i så mått att man kan ordinera någonting, det finns apotek, det finns ett betalningssystem och så vidare för hur vi finansierar läkemedel. Men det finns inte samma system utvecklade för rökavvänjning eller fysisk aktivitet eller vad du vill. Där alltså, det skulle gagna hälsan, det skulle gagna samhället, men systemet är inte på plats för hur man ska kunna finansiera om en kvinna vill gå och så att säga simma eller gå på gym eller vad du vill, va? Utan det måste man bekosta ur egen ficka, till skillnad från läkemedel. Så där tror jag att sjukvården och samhället skulle tjäna pengar för det första, och förstås vi skulle tjäna hälsa på om man hade system som var smartare. Och det finns länder som prövar och har prövat med framgång finansieringsmodeller, kan man säga, som gör att det finns en hel kedja från den som så att säga bedömer att den här personen skulle nog gagnas av det ena eller det andra, och sen en utförare som kan vara någon typ av anläggning eller promenadklubb eller vad du vill, va? Det handlar inte om stora pengar egentligen, men det måste
det kräver
bekostas.
Ju också att individen, patienten, är beredd att investera tid, och det är ju mycket jobbigare än att ta piller, tänker jag.
Jo, men det kan man tänka sig förstås, men effekterna kanske, de man skulle kunna få av fysisk aktivitet, de uteblir ju om man inte rör sig. Men däremot är det så att det är en socioekonomisk gradient också, att välutbildade kvinnor är betydligt mer medvetna om vad de kan tänkas må bra av och tillämpar ju det i högre utsträckning. Så att det är ju stor skillnad mellan socioekonomiska grupperingar, kan man lugnt säga. Så att en vetskapsnivå tror jag inte är helt oväsentlig. Sen är det en resursfråga också, inte bara att veta, utan att kunna. Och då visar det sig att till och med ekonomiska aspekter spelar roll. Så att många drar sig för, kostar 2 000 spänn, Och det kanske man inte anser sig ha råd med. Och jag tror att det vi ser det är att till och med begränsat stöd, att du får en rabatt. Och så spelar det jättestor roll för att sänka tröskeln. Men det måste ju vara en kombination av klok sjukvårdsprofession, alltså en läkare, fysioterapeut eller barnmorska eller vad du vill, va? Och en patient vars motivationsgrad på något sätt finns eller uppfattas och kan stöttas, för att det går inte att göra om inte personen själv vill. Och sen tror jag att de här ekonomiska komponenterna är inte oväsentliga för att sänka tröskeln för många, inte alla.
Mm. Finns det någon, så att säga, läkemedelsindustrin är ju inte så gagnade av att vi plötsligt ska börja, eller ni läkare skulle börja ordinera rörelse och sånt här. Finns det någon som, finns det lobbyister eller starka krafter som arbetar emot det här som vi pratar om nu?
Kanske inte emot, men däremot kanske inte för.
Nej.
Så att visst har många läkemedelsföretag en sorts intresse av det här. Men det är oklart om intresset är för att det verkar bra och att man vill, så att säga, hänga på något som folk i gemen ändå tycks förstå att det är bra. Eller om det finns något djupare intresse. Det är svårt att säga. Däremot kan man tänka sig att när det görs olika riktlinjer och guidelines som kommer fram från Socialstyrelsen och så, då är det alldeles för få människor som kan prevention ofta med i grupperingarna. Så inom psykiatrin senast så var det ju väldigt svårt att få in fysisk aktivitet, fast det är väldigt evidensgrundat. Och det beror nog på, alltså, hur man befolkar. Så där, jag säger inte att det är en aktiv lobbying, men det är en sorts historisk skugga som faller över det här, som gör att det allt för länge hänger med de synsätt som har rått. Så jag tror man måste få in, och nu börjar exempelvis Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden, och jag tror även Hjärnfonden, att inse att man måste satsa särskilda forskningsmedel på prevention. Och då handlar det inte minst om att hitta de metoder som gör att man kan stötta individer, och både motivationsmässigt på andra sätt, att ta sig an, ta sig för. Så att det är intressant att så har inte varit förrän ganska nyligen. Så Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden och Hjärnfonden tycks nu röra sig i en riktning där de inser att wow, vi kan ju förebygga en stor andel av cancerformerna, hjärt-kärlsjukdomarna och även då en del av hjärnsjukdomarna. Därför att demens beror ju av många faktorer. Dels ålder som en primär faktor förstås, men också hur man i övrigt mår fysiskt och kanske psykiskt då. Och då vet man att har man ett blodtryck som är välreglerat, har man ett blodsocker som är okej, då är risken lägre än om de två är dåliga. Så att demensutveckling, även Alzheimer, påverkas av hälsan i kroppen i stort. Och därför är Hjärnfonden begynnande intresserat av att faktiskt titta på.
Och jag tycker ändå att det är intressant att du säger att det drivs av dessa. Alltså jag tänker ju att det borde drivas från er, inifrån vetenskapen, inifrån läkarkåren.
Mm.
Men det ser man alltså inte riktigt.
Jo, både och. Men du vet, läkarkåren är ju stor. Vi har 35-40 000 läkare. Många är intresserade, andra inte. Och en del kanske inte kan så mycket om de här frågorna. Och sen vetenskapen är ju övertydlig, vill jag påstå nu. Det vill säga, det publiceras och det visas. Men det tar tid generellt sett för metoder och vetenskaper att tränga in i sjukvården. Man brukar räkna med en snittsiffra på 17 år.
Ja,
mellan det att man vet
hemskt
att någonting funkar till så att det verkligen används. Mm. Och det är en fördröjning som ibland är väldigt bra, därför att det kanske kommer nymodigheter som bara är hokus pokus. Men inte kanske 17 år, utan kanske 3, 4, 5 år. Låter rimligt, va? Men sen är det så att finansiärerna spelar roll, för att det de satsar på, det beforskas och blir legitimerat på något sätt också. Plus att det som behövs är inte bara visa att det är bra, som du själv kanske var inne på, utan hur gör vi då?
Mm.
Därför att hur gör vi då forskning? Det vill säga att implementera metoder, det är en annan typ av forskning än att visa att A leder till B och att B är bra. Liksom, förstår du? Och att sen, hur gör vi rent praktiskt? Och den typen av implementeringsforskning, som det kallas, den är helt avgörande. Mm. För då ser man liksom, vad är det för knappar vi måste trycka på? Och det finns en internationell organisation som heter ISPAH, ISPAH, De har publicerat i år 8 olika aspekter. Saker man kan adressera på samhällsnivå, bättre cykelbanor, säkrade parker med belysning, du vet, såna här så frågor, eller mer idrott och hälsa i skolan, eller system som subventionerar fysisk aktivitet på recept, bättre utbildning i sjukvården för de här frågorna. Så de har pekat på att det här är mångfacetterat, så det finns liksom inte en silver bullet, utan det är mångfacetterat.
Bra. Då vill jag tacka dig, Carl-Johan Sundberg, för att du vill gästa Klimakteriepodden. Jag är jättetacksam för din tid. Jag vet att du har mycket omkring dig.
Och jag är glad för att ha fått vara med. Tack.
Ja.
Kul. Ja. Ja.
Ja, om du har lyssnat så här långt så kan ju du verkligen berätta för mig nu om det var huvudet på spiken, eller? Den här finansieringsfrågan eller den allmänna trögheten. Jag fattar inte. Hur svårt ska det vara? Jag tänker också att det verkligen är läge att vara med på och uppdatera sig som kvinna. Att själv faktiskt ta del av den här forskningen och kunskapen som finns. Det publiceras nya studier varje dag, bara i Sverige. Och på klimakteriepodden.se och Facebook-sidan så kan du hitta länkar till lite av den forskning som just Carl-Johan Sundberg nämner i avsnittet. I nästa avsnitt så ska du få höra om hur förklimakteriet kan vara en riktigt bökig berg- och dalbana, även för den som har kunskap och vet exakt hur hon ska göra och bete sig i teorin. Hör en personlig berättelse från verkligheten. Missa nu inte att kolla in Klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Och vill du ha matinspo så delar jag med mig på Klimakteriekockens Insta-konto. Tusen tack för alla fina meddelanden och engagemang. Och inte minst för att du lyssnar på Klimakteriepodden. Dela gärna med dig av kunskapen och sprid ordet, som Monica Björn brukar säga. Hjärtligt tack och välkommen att lyssna snart igen. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.